Och då kör vi igång säsong 5 av Lyckans läkare.
Wow!
Det är stort.
Jag vet, alltså det känns lite overkligt. Nej, vänta. Det är säsong 4.
Är du säker? Jag tror det är säsong 5.
Det
är
säsong 5. Nej, vad är det vi tappar bort det?
Det är säsong 5. Är du säker? Ja, jag är säker.
Helt säker? Jo, det är säsong 5. Jag kollar nu. Ja.
Ja, är det
okej, alltså det här, det här säger något om min mentala status just nu. Vilsen, ja, vilsen, men glad.
Ja.
Och hur mår du, Anna?
Åh, gud. Vi har försökt pricka en dag där vi har bra humör och spela in. Och jag kan säga att det här är min sämsta dag på hela vår och sommarhalvåret nästan. Så att jag mår skit.
Oj.
Men det är typ PMS och jag vet inte. Oh, jag har haft så dålig humör hela dagen. Stundvis bra. Och jag tog precis en jättesnabb löprunda för att försöka bara toppa formen lite. Och tog ett par dopp för att ha lite energi. Men jag säger som det är. Det är dålig dag. Men det får vara så.
Ja. Hur mår du? Ja. Jag mår bra. Alltså jag har precis, det har varit en rush idag. Jag gick upp 5, var morgontränade. Sen direkt 7.30 rullade bilen till sjukhuset. Och nu har jag precis kommit hem, liksom sökt fram all poddutrustning. Och nu sitter vi här. Så jag är lite så, du vet, all over the place. Egentligen tror jag mitt huvud är ganska trött nu. Men jag är samtidigt väldigt glad att vi sitter här och fått ihop det här. För shit, vi har faktiskt kämpat mycket. Eller jag känner att vi har kämpat mycket. För att få till det här och få till den här säsongen. Vi vill båda så mycket, men det har varit blivit svårare och svårare att få det att funka. Också för att vi båda har börjat nya jobb och flyttat typ runt i olika städer. Så ja, det är lite stökigt och podden har nya förutsättningar. Men samtidigt så känner jag att vi är på något sätt ändå mer förberedda än någonsin när vi startar den här säsongen. Det känns kul, det är ett lång utläggning, men ja.
Ja, jag håller med. Och vi kan bara snabbt. Vi kan bara snabbt säga att jag heter Verna och jag har precis börjat min AT-tjänst några månader tillbaka i Varbergs sjukhus. Där jag jobbar just nu på akuten och ni kommer säkert höra en hel del om min AT-tjänst under den här säsongen.
Fint att vi får presentera oss lite. Det är en bra start för vi har säkert några nya lyssnare nu. Jag heter då Elsa Hassler och tog läkarexamen i juni i Göteborg. Där jag lärde känna varandra. Men jag kom med ursprungligen från Luleå. Så nu i sommar så är jag uppe i Luleå och jobbar för första gången som läkare. Vilket är superspännande och otroligt lärorikt. Då jobbar jag alltså som underläkare. Vilket man gör innan man påbörjar sin AT-tjänst. Och vi har pratat massor om AT och hur det funkar i tidigare poddavsnitt om man vill förstå mer om hela förloppet att bli en legitimerad läkare.
Och ni har kort fått en presentation av mig, Verna och Elsa. Och det finns faktiskt en hel avsnitt med oss tidigare. Jag kan länka den här i beskrivningen om ni vill veta mer om oss. Och jag tänker att vi ska bara kort också nämna att i varje avsnitt av denna podden så kommer vi ha en specialist i någon form. Fysioterapeut eller läkare, specialistläkare, undersköterska, sjuksköterska. All kunskap är välkommet som handlar om kroppen och knoppen. Vi vill förstå fysiologin och människokroppen bättre. Dels via våra jobb och studierna på läkarlinjen. Men också genom att hämta kunskap från dem som har specialiserat sig inom vissa specifika ämnen.
Så vi brukar säga det att vi vill vara den här bryggan mellan de här experterna och specialisterna. Och den stora befolkningen som också är nyfiken på att lära sig mer om hur ens egen kropp fungerar.
Precis. Så tack att du lyssnar och roligt om du har hittat hit. Och om du är en redan som har lyssnat alla säsonger, vi är jätteglada att du är fortfarande med oss. Och nu kör vi säsong 5!
Lyckans läkare med Verna och Elsa.
Då välkomnar vi in våra allra första gäst till säsong 5. Och han har ni nog sett på TV, eller kanske till och med följer ni honom på Instagram.
Eller om du tränar mycket kanske du någon gång har hamnat in på hans hemsida Träningslära.
Just, eller lyssnat honom på hans egna poddar. Han har nämligen 2 egna poddar.
Nu borde ni kunna gissa vem det här är. Så vi välkomnar in gästen.
Då välkomnar vi in till podden Lyckans läkare Jakob Gudiol, som är legitimerad fysioterapeut. Har valts till årets folkbildare 2021. Jakob krossar myter om träning, hälsa och kost varje vecka på Instagram och nästan varje dag kan jag säga. Du postar väldigt bra sammanfattningar av vetenskapliga artiklar för alla de som, och även jag inkluderad, som tycker att det är svårt att läsa artiklar trots att man har försökt många gånger. Och du medverkar även i 2 podcast, Tyngre träningssnack och Hälsoveckan by Tyngre. Välkommen Jakob.
Tack.
Kul att ha dig här. Det känns, det är verkligen, jag är lite fan. Och jag, när jag skickade, jag sa till Elsa bara, det hade varit så kul att ha med Jakob. Men jag tror inte han kommer tacka ja. Och så sa du att du kan tänka dig, och jag bara wow.
Ja, det blir säkert bra.
Ja.
Okej, vad händer i ditt liv idag Jakob?
Idag? Ja du, det är vi ska förhoppningsvis åka på semester om 2 dagar. Så jag har packat lite och sen har jag varit cyklat runt och hämtat och lämnat lite grejer. Och så spelade jag in ett litet klipp här med SVT nu så precis innan detta.
På temat?
Så, eller vad? På temat, det här... Brian Johnson heter han. Det är en snubbe som ska förlänga sitt liv. Så det är lite här longevity-trend-grejen bland tech-snubbar. Det var väl det handlade om i princip. Hon ställde lite frågor om olika grejer. Vad som var bra och mindre vettigt kanske. Sådär.
Spännande. Trender.
Får se vad det blir. Det är alltid spännande med journalister. För det är inte som poddarna. Liksom. Man pratar lika länge med dem. Jag tror det var 35 minuter. Och så brukar de klippa ner det till 5. Så det, man vet liksom aldrig riktigt vad som kommer med. Det poddar är ju bra mycket bättre egentligen om man ska ha mer nyans.
Just det.
Du lyssnar ju också poddar, fick vi veta här i början innan vi tryckte spela in. Kan inte du berätta vilka är dina favoritpoddar?
Jag kan dra några av dem. Det är lite, det varierar. Vissa kommer ju gå. Så lyssnar man ett tag och sen tycker man att man har satt temat på något vis. Så jag brukar lyssna på det som inte riktigt är mitt huvudintresse. Det är ju mycket bättre att läsa. Alltså man lär sig mer när man läser på något vis. Och det blir tydligare vad som är, vad man vet och vad de spekulerar kring som man lyssnar på och sådana här saker. Så poddarna är mer, det är lite nutritionsspår ibland såklart. Sen är det mer allmän vetenskap och sen är det mer alltså träningsbransch. Jag lyssnar till exempel på Tyngre Radio, Alex och Andreas. Och det är bara för att jag vill veta. Jag jobbar ju mycket för Tyngre och det är bra att veta vad som händer där på något vis. Även om de mest snackar trams. Men det lyssnar jag på varje vecka då. Sen har det en som heter Decoding the Gurus. Den har jag väl egentligen bara lyssnat på i ett halvår och sånt. Väljer lite selektivt avsnitt där. Men jag har lyssnat på minst ett avsnitt i veckan i över ett halvår. Den är ju mest, den är ju lite relaterad till det här med Brian Johnson. Alltså det är ju mer, den är ganska Amerika-fokuserad. Men det är ju de här, alltså egentligen inte rakt på hälsa man ska säga, utan det blir mer antivaccination och där Joe Rogan gäster typ som de sitter och diskuterar. Så den är bra, den är underhållande också, rolig dialekt och humor på framförallt den ena killen. Sen lyssnar jag på en som heter Skeptics Guide to the Universe. Det är en podcast om skepticism på något sätt, vetenskap allmänt. Och det är den jag har lyssnat på i 11 år nu. Så jag har hört alla avsnitt där. De är på snart avsnitt 1000. Något sånt. Den har jag lyssnat på länge. Och det är lite därför jag fortsätter lyssna. Ibland så är det något avsnitt som, eller något ämne i avsnitten där jag bara snabbspolar. Det känns att det här var, de pratar ganska mycket om rymden och sådär. Och det är inte mitt huvudintresse. Så då kan jag snabbspela. Men jag lyssnar på alla avsnitten, det gör jag. Sen lyssnar jag på Sigma Nutrition heter den. Det är en nutritionspodd. Den har jag också lyssnat på väldigt, väldigt länge. Det är ju alltså, snäva poddar. Från början var ju den väldigt mycket idrottsnutrition. Och där är ju bara så mycket man kan säga om idrottsnutrition på något vis. Alltså det blir repetitivt om du ska göra ett podd om det varje vecka i 5 år. Men han har breddat det ganska bra och liksom gjort lite olika temagrejer och sådär. Så där lyssnar jag på nästan alla avsnitt. Alltså. Väldigt bra, alltså, vettiga gäster. Det finns ju betydligt större engelsktalande poddar, men de är ju sällan bra. Alltså, sådär Huberman och Peter Atti, alltså de där, det är en härlig mix av hittepå och poppis och bra grejer. Men Sigma Nutrition, det är i princip bra rakt igenom skulle jag säga.
Får jag klicka in lite? Den här då till exempel, Sigma Nutrition, är det en podd som du lyssnar på mest för att du själv vill lära dig? Eller är det mer att du vill hålla dig uppdaterad? Eller är det mer bara av intresse? Jag tror du menar.
Alltså det är ju mer uppdaterad får man väl säga på sätt och vis. Sen lär ju man sig också grejer där när de går in. Liksom, de hade något helt avsnitt om soja till exempel. Alltså man kan ju en del. Det var inget som överraskade på något vis. Men när de pratar om det i 1 timme 20 minuter och det är pålästa personer. Så blir det ju mer än vad jag har läst mig till tidigare. Och så. Från början var det ju för att lära mig på något vis. Det är svajigt det där med podcast alltså, och ha det som ska säga, första kunskapskällan om man inte kan något sen innan, för det, där är så mycket skit alltså, det är så lätt att tro att det som sägs är jättebra om man inte kan något sen innan, alltså, det är bättre att använda dem liksom, först lära sig grejerna typ en kursbok eller något sånt där och liksom läs det, facklitteratur. Och sen börja lyssna på poddar. För då hittar man ganska snabbt att vilka poddar försöker hålla sig bra. Sen blir det ju aldrig, alltså det går ju inte att podda och göra det 100. Utan ibland så får man liksom anta grejer och gissa grejer och spekulera och sådär. Många poddar försöker ju inte ens göra det rätt. Men det kan låta jättebra. Så jag försöker, och det där har jag blivit mer och mer skeptisk på sista. Alltså för 5-10 år sedan, då kunde jag ju ta en podd och börja lyssna och tro att det där var bra. Och sen 3 år senare så fattar man att man blev blåst när man lyssnar på den podden, för det var inget vettigt. Men de här poddarna har ju varit med länge, så de brukar ha väldigt genomgående. Sen ska jag säga den här, det skeptiska till Universe, ibland pratar ju om nutrition och träning, och då är det ju sådär. Alltså det är ju inte, sen är det ju inte sådär i att det blir fel. Utan det är mer så där att de har liksom, det är ingen nyans eller liksom så. Den här värderingen, liksom, jag brukar försöka vara noga med det framförallt i båda våra poddar. Att, okej, vad är självklart sant och vad tror vi är sant på något vis? Människor är ju väldigt, de vill ju ha liksom svar. Och man måste ju ta val. Alltså ska du träna så måste du välja vad du ska träna och ska du äta så måste du välja vad du ska äta och sådär. Och då blir det ju att man ger dem ju ett svar på något vis. Men det här skillnaden är att säga att det där är garanterat rätt kontra att säga jag tror det där är bra. För det är ju väldigt mycket som historiskt har sagt som att det där är vetenskap. Eller liksom så, det är bevisat rätt. Men så har det varit bästa möjliga gissning på liksom 90-talet. Och idag när vi ska göra bästa möjliga gissning så blir det inte den gissningen. Och då tror ju folk att ja, vetenskapen sa det var rätt och nu säger de det är fel. Det är liksom, den hittar där. Man målar ju upp en bild av liksom, vetenskap som blir lite felaktig. Alltså, pratar man med forskare så brukar de nästan dra det fel åt andra hållet. De brukar ju säga att på något vis att det vi gör nu det är alltid liksom öppet för förändring. Och liksom, det kan alltid bli nyare och sådär. Och det stämmer ju för dem. På något vis. Alltså de gör ju alltid bästa möjliga gissning på något vis. Men där är ju saker vi vet är fel. Som vi inte behöver forska mer på. De formulerar sig, för de är i sin lilla värld där alla människor är vettiga. Liksom, där inte folk säger korkade och överdrivna felaktiga saker med, liksom medvetet. Och då blir det ju så att de gör ju alla bästa möjliga gissning. Och gissningarna kan vara lite olika. Men går man då in på de som inte ens försöker göra bästa möjliga gissningar. Så du vet, många populära Instagram-konton och sådär. De säger ju grejer som är fel. Och vi har vetat att det är fel i 30 år. Och då kan man ju liksom säga, nej, vetenskapen kommer aldrig bevisa att de har rätt. För vi vet så mycket redan idag så det kommer liksom inte ske. Så där är ju, ibland så kan man ju garanterat säga med vetenskap att det där är mer rätt än det. Det var långa avstickare till varför jag inte tror poddar är bra. För poddarna, det blir ofta att de förmedlar liksom sin bästa möjliga gissning som science. Alltså det här är the shit. Och så när någon annan kommer med en annan lika möjlig gissning eller liksom ett annat antagande eller annan slutsats från samma data, så tror ju de att den andra personen ljuger för de är så fast i sin poddare på något vis. Han är Andrew Huberman, verkar ju vara fantastisk på att få framförallt män att tro att han liksom, han är liksom gud, han är omnipotent. Han kan, oavsett vad han ger, han skriver lite sådana här optimala protokoll. Och så liksom sitter han och utgår från en liten labbstudie, så sätter han upp liksom den här 10-punktsgrejen hur man ska göra för att optimera det hormonet och sådär. Och folk köper det rakt av. Mm. Och påpekar man då att det där är inte så bra underbyggt, så blir de liksom lite arga och stötta och sådär. Se till att kunna lite innan skulle jag säga. Eller var lite ganska restriktiv i hur du förmedlar vidare informationen.
Men tycker du att det finns något liknande man kan ta för poddar som det finns för artiklar typ? För när man läser artiklar kan man tänka, vad finns det för referenser, om det har blivit granskat, vilken tidskrift det är som det publiceras. Finns det något sånt man kan applicera för poddar?
Inte titel, det funkar ju inte. Det problemet är, alltså, det funkar ju, alltså, får jag ont i magen och det håller i sig, så går jag till en doktor. Mm. För det är ju liksom, det är ju det rimliga, bästa möjliga gissningen. Sen kan jag ju komma till en helt värdelös doktor. Liksom. De finns ju inom alla yrken, de här som liksom, man undrar hur de lyckades komma dit. Men det är liksom bästa möjliga chansningen. Problemet när vi pratar liksom allt som alltså det här med internet, förmågan att alla, alltså idag kan ju alla få en plattform. Alla kan ju ställa sig och liksom bara få en ordentlig följarskara på sociala medier eller via poddar och allt sånt här. Eller bara liksom en hemsida. Det är ju att om vi säger att jag får ont i magen och så säger att sannolikheten att jag får bra hjälp på min vårdcentral är liksom då, jag har en ganska vanlig magbesvär, vi får säga det så det är en ganska lätt gissning för doktorn egentligen. Ja, då säger vi att det är liksom 9 av 10 läkare kommer träffa rätt när jag kommer till dem. Mm. Och då har jag ju ganska bra chans att jag får bra information. Problemet är ju när du liksom går ut på internet och ska leta poddar och du tar, ja men här är en doktor som håller den på den. Nu är ni läkare här, jag vet, det är lite taskigt. Yeah, i fysio stället så sågar vi min. Man är intresserad av träning. Titta, det där är en PT och en fysioterapeut som håller den. Det är ju att det är inte du som slutmässigt går till en vårdcentral då och har den som bara råkar vara anställd där. Utan det är ju några människor som har valt att starta en podd för att de tror att de är liksom, eller de anser, eller de vill tro eller vad som helst, att det här är bra grejer jag ska dela med mig av. Och där är det ju väldigt olika incitament till varför folk startar de här grejerna. Så det var så att jag lyssnar ju på, det är mindre poddar sett till liksom ämnena. Alltså den här Huberman har ju miljoner lyssnare varje poddavsnitt tror jag, om jag minns rätt. Och den här Peter Attia Drive ligger på samma grej, och de jag lyssnar på, jag skulle gissa på att, alltså det skulle inte förvåna mig om de ligger på liksom bara 10 000 liksom, däromkring. Mm. Men det är ju de som jag lyssnar på, det är ju lite, det är lite, inte Sigma Nutrition, men det är en annan som vi kallar för Exercise, vad kallas det, ska jag säga, vi kan nämna den också, det är väldigt snällt, den är bra. Inside Exercise heter den. Och det är ju en forskare som ringer upp sina forskarpolare. Och det är så dåligt ljud ibland, så ibland får man stänga av. Alltså det går inte att lyssna på. Och det är liksom inget, han har inte redigerat heller. Liksom. Man kan höra någon klunka i bakgrunden. Och, alltså det är inte bra produktion. Men det är ju en väldigt duktig person som har satt sig ner och pratat en och en halv timme med en annan väldigt duktig person. Och då blir det ju jättebra liksom, information. Men det blir inte det här hypade innehållet. Och det är där du fastnar då om du ska börja leta poddar och du bara går på en titel. Att alltså det är ju, jag skulle säga att det är nästan det är övertal på hittepå-grejerna. Alltså det är ju gråskala där med liksom, hur mycket falskt är det på något vis. Det är ju sällan en nutritionspodd. Liksom. Det är ingen som kommer säga till dig att käka chips och dricka cola, sockersöta läsk eller något sånt där. För hälsans skull. Utan alla kommer ju rekommendera dig att börja äta lite vettigare grejer och sådär. Men det är mycket dåligt där ute. Och går det bara på titeln så hjälper inte det. För att även om egentligen i verkliga livet så är 9 av 10 fysios vettiga. Så de där 10% som inte är vettiga, många fler av dem kommer starta en podd än de som liksom är vettiga. För de vettiga gör ju andra grejer. Liksom. De spenderar ju tiden med... Så det där med att gå på titel, det funkar ju inte alls på sociala medier. Så det ser man ju också. Liksom. Oavsett vilken diet du vill följa eller vilken träningsmetod, så har du ju någon med en fin titel som förespråkar den. Liksom. Ja. Där är ju professorer som gillar allting från att bara käka kött till att aldrig käka kött. Liksom. Och där är de som påstår att det spelar ingen roll om man har fetma på kroppen, medan andra säger att man ska hålla under 10%. Och liksom, det är alltid någon med titel som säger någonting. För att vi samlar ju hela världens befolkning och där är tokstolar ute, även med bra titlar.
Det känns som att lite av det vi var inne på från början och knyter an till det här är att om man ska använda poddar som en informationskälla så kräver det kanske mer att man själv har en bra grundkunskap för att kunna avfärda och liksom göra bra bedömningar om det är rimligt det podcasterna delar med sig av. Och om man inte har den bakgrundskunskapen att man då kanske hellre ska vända sig till liksom, amen, artiklar eller mer liksom källor som man kan kolla upp på ett bättre sätt, hur man ska säga. För att poddar blir ju väldigt mycket att det ligger ut på individen. Det är svårt att hitta andra variabler i podden förutom vem är står bakom podden.
Precis, var kritisk. Och alltså, har man en virolog som pratar om kost, alltså det blir helt fel. Om man är superspecialiserad i någonting och man är duktig på det, då kanske det är för, alltså pålitligt att lyssna om just det man har forskat eller insatt i. Men bara för att man har en titel så kan man inte prata om vad som helst. Och att då folk kan tro på det, liksom, om ni förstår vad
jag menar. Nej, precis. Och där är ju också problemet att många kör ju, vi har ju det här, vi har ju funktionsmedicinerna liksom, i Sverige idag. Och det är ju en påhittad titel, men folk drar ju runt med den och så frågar man, ja vad är det? Och så säger de massa fina ord och så låter de ju som ännu mer experter liksom. Så de har, en del av dem har ju någon ordentlig grundutbildning, vissa har inte ens det, men de som har grundutbildning, de kan ju säga att ja men jag är det här, plus att jag är specialiserad på det här och det här och det här. Och då låter det som att de är specialiserade på någonting, men de har ju egentligen bara liksom, de har gått en grundutbildning och sen har de, du vet, hållit på med att hitta på grejer några år. Och då så det där är jätteklurigt. Och det är som sagt, det är poddar också, du kan ju liksom inte, hur ska du faktagranska någonting som sägs? Alltså, säg att jag sitter här och så pratar jag liksom om forskningen lite allmänt så där fluffigt och säger att jag typ pekar typ dit. Att, det är inga referenser, du kan liksom inte, hur ska du kunna kolla upp det här? Medan som det varit en text, då kan man ju se framförallt det där referenser givna i texten. Liksom. Det bör ju vara, tycker jag, idag alltså, när man ska skriva något seriöst. Och då kan man ju kolla upp det och se, stämmer det som sades med deras referenser? Gör det inte det? Alltså bara ignorera dem. Det jag brukar säga är folk, alltså man kritiserar någon sån här på det. Ja, men det är så mycket annat som är bra. Men alltså alla säger det mesta bra. Alltså alla säger till dig att det är bra att gå och lägga sig i tid och sova tillräckligt. Alla säger till dig att det inte är bra att röka. Och alla säger det, liksom, eller nästan alla säger det är bra att käka lite mer fiber och grönsaker och såna här grejer. Och alla säger det är bra att träna och röra på sig. Och, alltså, man kan liksom inte ursäkta att de lägger till massa annat. För behöver du bara höra att det är bra att gå och röra på sig och äta lite nyttigare och du ska ursäkta annat med det. Men då kan du ju lyssna på din gamla gympalärare från grundskolan. Liksom. Alltså, där är så mycket människor där ute. Det finns så mycket poddar. Så man behöver liksom inte stå ut med en podd som gör var tredje avsnitt bra. Och de andra två lite sådär. Alltså på något vis. Alltså nu menar jag innehållsmässigt. Som säger, jag står ju ut med Inside Exercise trots att jag stänger av vissa avsnitt. För det här kan jag inte lyssna på. Det är för dåligt ljud. Alltså, där får man ju lägga sig riva själv. Men okej, när det blev fel. Du har liksom Huberman till exempel, han skiter i när det blir fel. Alltså han har blivit ordentligt, alltså i och med att han är så stor så när det kommer kritik så får den ju jättespridning. Alltså det har ju varit trådar på Twitter till exempel med en miljon visningar som har kritiserat någonting han har delat. Som är liksom quote retweetad också, så han vet att någon liksom, annan forskare har liksom citerat han och börjat kritisera honom och fått jättespridning. Inte ens ett försök till replik, inte ett försök till rättning. Och där tycker jag så, där ser man ju väldigt mycket mer. Även om du inte själv kan bedöma liksom, vem har rätt här. Om du inte kan så mycket eller inte förstår vad som förklaras i tråden och sådär. Mm. Så kan man ju se på agerandet där. Alltså hur, vad gör de med det här när det kommer från ett seriöst håll? Eller om det kommer samma sak flera gånger om. Hur bemöter man det och sådana bitar. Där tror jag man kan hitta, alltså det är nog ett bättre sätt att gå tillväga. Mm. När det gäller att hitta vettiga. Sen har man ju det här att de som tenderar att liksom gå lite för långt, hur man ska nu ska med, alltså överdriva sina slutsatser, de gör ju det på allt. Alltså, mm. Du kan ha de som är jätteduktiga på ett område, forskare, som bara har en liten annan åsikt, vad som är den rimliga slutsatsen, kontra de flesta andra forskarna på området. Och det är liksom helt okej, nu är vi inne på det där lite, alltså. Bästa möjliga gissning. Den kan vara olika för olika personer. Men om den personen är liksom lite off från sitt forskningsområde och alla andra. Och sen börjar vara off på 10 andra ställen. Då är du antagligen inte en vettig person. Alltså du tar de här som liksom. Alltså väldigt många av LCHF-arna till exempel. När det var som störst 2010. Och sånt, då blir jag inte vaccinerade nu under pandemin. Och det är ju ingen slump. Det är ju för att de tror att det där kan jag också bättre än alla forskare. Mm. Och du vet, en hel del av dem tror inte på global uppvärmning heller. Så det är liksom, det går ett mönster i att de hela tiden. Ja men du, nu har jag suttit och läst på det här hela veckan. Och det forskarna säger är fel. Alltså,
det blir
inte rimligt att samma person kommer till de slutsatserna om och om igen. Eller att de får in gäster som hela tiden kommer till de slutsatserna. Som Joe Rogan till exempel. Han har ju konsekvent gäster. Så på något sätt sitter och säger det som går rakt emot liksom någon form av konsensus. Och det visar ju att han inte försöker att få in något. Typ, utan han är en person som tilltalas av det här liksom, contrarian då, som det heter på engelska. Jag vet inte, motvals kanske man ska säga på svenska. Jag vet inte. Att liksom, han gillar det här med konspirationsteorierna. Han gillar att tro att nu har jag suttit och pratat om det här i 3 timmar med en gäst. Alltså vet jag mer än alla forskarna på området nu och så vidare. Där tror jag man kan hitta väldigt mycket med de här poddarna, att det är tydligt att varje gäst som kommer in så är det aldrig liksom, ja men vi har ju de här rekommendationerna och det är det vi gör, utan de har alltid en ny lösning som bara de har kommit fram till då. Det skulle jag säga att det är nog mer ett tydligare tecken på att man har hittat en sämre podd.
Jag måste backa bandet till det här du nämnde kort om funktionsmedicin. Jag har träffat själv läkare i Sverige som är liksom legitimerade läkare, utbildade i Sverige. Och sen har de åkt till USA och gått några års utbildning då i funktionsmedicin. För det är ju extremt stort där. Och som jag har fått höra då från de här svenska läkarna är att nej men det är enormt i USA och det kommer ju komma till Sverige. Det finns ju ingen liksom, specialist ST inom det i Sverige nu. Men att det här kommer liksom, det är framtiden. Det skulle vara intressant att höra från dig vad du tror om funktionsmedicin. Vad är din uppfattning och tror att det är framtiden för Sverige?
Alltså deras styrka är att de inte definierar vad det är. Så fort du säger att det där funkar inte så säger de, men det där är inte funktionsmedicin. Och sen när någonting funkar, det där var funktionsmedicin. Alltså det är som LCHF förr i tiden. Liksom. Du kommer ju aldrig, som sagt, du kan ju vara funktionsmedicin utan ens att vara läkare. Alltså folk kan springa runt och kalla sig för, eller de gör det fortfarande. Och du har vissa av de här mottagningarna, de liksom blandar legitimerade yrken och liksom en massör som också är funktionsmedicinare. Alltså, och det innebär att du kommer ju liksom aldrig, man kommer ju liksom aldrig kunna trycka ner dem och säga det ni gör funkar inte. För då hoppar de ju bara till nästa grej. Och säger de, men det där har vi aldrig gjort. Och så gör de det istället. Och så håller de på sig och bara flippar runt där. Tar vi det som du säger, det är det här de läser. Men du kan ju se vilka som är utbildarna på de här grejerna. Det är ju som Mark Hyman är ju jättestor inom funktionsmediciner till exempel. Och tittar man på de grejerna han gör. Om man inte ser att det där är pseudovetenskap. Då har man ju problem med att liksom navigera och se skillnader mellan vetenskap och pseudovetenskap. Och när han då får vara kvar som liksom en, liksom i styrelsen på en av de större grejerna här och han är med som utbildare och han är, liksom kör ju runt med titeln hela tiden utan att någon kritiserar han. Och det tycker jag, det visar ju tillräckligt mycket att man försöker liksom inte på något sätt göra det här legitimt på riktigt, utan de vill ju bara fortsätta kunna säga det som du upprepade här, att ja, men det är jättestort där, det kommer bli stort här. Det kommer säkert bli stort här också, för vi är ju människor också. Vi är mottagliga för samma typ av retorik och argument och såna grejer. Vi är bara lite efter, men på något sätt så har vi ju gått samma håll vanligtvis också efter USA. Så det kommer, och ju sämre det går för den vanliga vården, liksom, det är ju inte mycket som pekar mot någon större förändring där heller. Ja, då sitter de med pengarna, så tror de att de, eller de har ju rätt på något sätt vis att den, jag får inte tillgång till den vanliga vården med mitt liksom, vardagsbekymmer och sånt. Och då tror de helt plötsligt att men lösningen är att jag tar och betalar 40-50 000 till någon som drar 40 000 tester, och så säger man att man förebygger ohälsa och man screenar och grejer. Men vi har ju noll belägg för att de där grejerna funkar. Alltså de flesta studier man försöker sånt här att göra förebyggande, resultatet blir ju bara att man liksom inte, i genomsnitt så går det inte bättre för dem man förebyggde än dem man inte förebyggde. Och så har man lagt extra pengar, och så ser man ju också att bland dem man försöker förebygga så blir det ju mycket så falska alarm. Det är så folk tar ju de här blodproverna idag. Jag vet inte om ni har stött på det nu redan när ni börjat jobba med. Så kan man ju beställa ett blodprov liksom.
Ja.
Sådana här Excel-paket kostar 3000 och så får du hem. Och där är alltid något värde som sticker ut. Jag har gjort de här testerna 3-4 gånger. Och företag erbjuder mig det gratis. Säger jag ja tack, men jag gör inte reklam. Och så gör jag det.
Men det är ju hela grejen.
Där är alltid något som sticker ut liksom. Ena gången var det blodfett och någon gång hade jag ett inflammationsvärde som var högt. Här har jag blivit orolig där, och där hade jag gått till min vårdcentral. Så hade jag tagit upp deras tid och pengar. Eller det är inte deras pengar, men statens pengar. Och så måste de ju utreda det, för kommer det in en liksom, ja, 35-åring som jag var då med liksom höga inflammationsvärden och jag inte kan förklara varför, ja då vill man ju ta reda på varför. Men egentligen så bara tar de ett blodprov till, ja men då var det ju normalt igen, för att jag kanske bara var lite förkyld den dag jag skulle testa mig eller vad som helst. Alltså det här med att bara liksom screena, det är...
Också bakgrunden till att varför vi har referensintervall är att det är 95% i konfidensintervall. Alltså inte alla människor kommer in i det spannet. Och tar vi 10 personer så kommer någon vara utanför det. Och när folk inte vet det och de går och beställer sådana prover och sen tror att de är sjuka.
Ja, ja det där är ju väldigt bekymmer. Liksom. Och det, där har vi ju, jag tror ju liksom att sociala medier och sådana här, att vi liksom på något sätt, man säger att människor inte ta skit, liksom att de inte bara accepterar att leva med besvär och så här. Och där har det ju varit så där historiskt grejer som folk borde ha sökt mer hjälp för och liksom försökt utreda så här. Men där är ju också många grejer som liksom, det är ju en del av livet på något vis. Alltså när folk vill fixa det. Alltså ta liksom knäsmärta, det är en jättevanlig grej. Det kommer liksom, man är, om man inte haft någon jätteallvarlig knäskada sådär. Men man har haft någon typ av knäskada kanske. Om man har idrottat mycket. Eller man har vägt mycket i många år och sådär. Så får man de här förslitningsgrejerna när man är 50-60. Och det är liksom, för mig känns det liksom inte. Det här är inte rimligt. Det här kan vi inte fixa. Alltså, en del av livet är att liksom det går upp och ner. Och ibland går saker sönder. Och det går inte att liksom laga på det där viset. Och ibland är man liksom lite deppig och ibland är man lite gladare och så. Jag tror ju att vi bygger upp en syn på att det alltid ska vara fantastiskt. Och då, så fort det inte är fantastiskt då, så antar man att det är någonting fel. Och idag är det ju liksom, det är ju mer ervärd då, alltså kvinnor där man pratar hormoner hela tiden. Att liksom så fort man liksom inte mår på topp så är det hormonell obalans. Ja, och då helt plötsligt är det något diffust. Liksom, hur ska jag veta om jag har hormonell balans? Ja, jag måste betala för det här testet. För sjukvården gör ju inte det på mig. Men sjukvården gör ju inte det, för att dels så kan man ju inte titta på blodprovet och säga att det är hormonell obalans. Och sen har de ju ingen åtgärd mot det mer än att liksom säga att ja, men gör de vanliga grejerna. I vanliga fall ska jag säga, söker man, om man verkligen mår dåligt, man söker vård, då kan det ju vara något patologiskt. Alltså, vi har ju diagnoser när något hormon ligger helt off och sådana här saker. Men det är ju inte det man gör i de här sällan, utan man mer... Man säger att men om du inte mår perfekt, du har huvudvärk ibland eller du har lite, och då kan det bero på det här. Så har man liksom sålt ett problem till dem. Och sen så när de tror att de kanske har det problemet, ja då säljer man lösningen till dem genom att liksom börja sälja testerna. Och sen när de då har gjort testerna så får de ju alltid positivt. Alltså så, de har sjukdomen på något vis. Det är som det här omega-3-testerna som är poppis nu. Det är väl 99% som har liksom positivt där. Du måste köpa omega-3-oljan efter att du betalat för testet. Liksom. Mm. Och, men alltså det där är ju en jättesvår balansgång, för någonstans så finns det ju en, liksom, en sanning i det på något sätt. Det kommer ju vara någon som blir hjälpt på riktigt. Alltså det som sker i vården, det är ju på något sätt att ja, folk kommer in och har ont i ryggen till exempel. Då, det första man gör är ju liksom bara säga, ja men vänta 3 veckor så ser vi hur du mår. Och så kommer de tillbaka fortfarande ont i ryggen. Ja, eller kanske det första man gör det är att kolla, liksom, är det inga varningssignaler för någon cancer eller vad som helst. Sånt där. Alltså, man gör ju en vanlig så lite snack, men ofta så blir det bara att man säger det. Kommer tillbaka 3 veckor senare fortfarande ont, ja men då gör man en vidare undersökning. Vad är mest sannolikt nu när det inte bara var det här som gick över sig själv. Och så då, när det är gjort så går man vidare. Och så vidare och så vidare. Så kommer man vidare till en specialist. Och så kan det ta 2 år till man får sin diagnos. Liksom. Och det är ju på gott och ont. Men det är ju problemet är att hade vi tagit alla som kommer in med ont i ryggen första gången. Och bara skickat dem igenom hela den här stegvarianten. Dels hade vi ju liksom behövt enormt mycket mer resurser. Men det är också väldigt många av dem som kommer in. Som egentligen har bara varit bra 3 veckor senare. De ska liksom utsättas för massa tester och de ska få kanske ta blodprover eller ryggmärgstest eller vad man nu skulle liksom vilja göra på vägen där. Och många kommer ju få falska positiva. Liksom vi vet att 40-åringar, 40-plussare, så är det liksom 20-30% beroende på studier som har diskbråck. Att vi sätter dem i en MR, kollar på dem, de har diskbråck. De har inte ont i ryggen, men de har diskbråck. Och så ibland har ju de här personerna, precis som alla vi andra, har ju ont i ryggen då. Ja, då istället för att doktorn bara skickar hem dem och säger vila 3 veckor så skickar de in dem på en MR direkt. Det gör man ju i USA till exempel, för att får man ju pengar på att skicka in dem. Ja, så får de tillbaka sin MR så står det där att ja, titta du har diskbråck. Ja, nu har vi satt ett hjärnspök i deras huvud, nu vågar de inte röra på sig mer för jag har mitt diskbråck. Alltså vi vet ju att det är stor skada i de här grejerna att liksom säga till folk att du har det här och du har det här. Om det inte gör någon nytta. Det är ju en väldig balansgång för, och liksom när man jobbar inom vården. Hur mycket man ska berätta och hur man ska berätta det. För ibland förstör man ju för, när man ger liksom, korrekt information till dem också. Men allt det där skippar ju de som tjänar pengar på det. Du tjänar ju mer pengar på att skicka dem direkt till Emma. Och sen tjänar du mer pengar på att liksom, intala dem att eftersom vi ser det här på Emma så behöver du göra det här och det här. Och funkar inte det så behöver du operera dig hos mig. Liksom, och vi vet ju att budskapet där har stor skillnad, alltså stor effekt hur länge folk har ont. Alltså när man har gjort ACT-studier på det här, alltså alla kommer in, akuta ryggbesväret. Säger du bara till dem, det går över för de allra flesta, det är ingen fara, fortsätt röra på dig. Så är sannolikheten högre att de inte har ont 3 veckor senare än om de kommer in och du säger till dem, ja men akta dig, du kanske har diskbråck, var försiktig. Så man liksom, det här när du får pengar på att göra det fort och skicka vidare. Det gör ju ofta mer skada än det gör, men de tror ju att det gjort nytta, för de fick ju tillbaka den här bilden och sa, jag hade ett diskbråck, första doktorn sa bara till mig att gå hem ni jäveln, det är klart att det inte kommer att läka av sig själv, jag hade ju ett diskbråck. Och så är man arg på vården för att det tog 1 år innan man fick den där diagnosen eller vad liksom möjliga förklaringen, när det själva verket hade varit så att hade vi gett alla den 100% den förklaringen från början så hade vi gjort mer skada än nytta. Målet är att göra nytta. Men...
Exakt, och då ska det också sägas att de flesta diskbråck är beroende såklart hur det ser ut, men man gör ju ingenting åt det. Så bara att man får veta att det är det, det är ändå samma sak. Man ska vänta ut, man ska fortsätta röra på sig.
Det gör ingen nytta, nej.
Nej, men folk vill betala bara för att ha ett ord på allting. Det är också...
Och så gör det ju alltså, skada för dem då.
Jag stör mig också på att de som går till funktionsmedicin, det är ändå till sjukvården de kommer sen när det skiter sig där. Alltså, det är ändå, om de hittar någonting eller ändå de får ett annat symptom av att allt de har gjort på funktionsmedicin. Så då kommer de till akuten och då vill de ha medicinsk hjälp.
Ja, det är ju också, men det är ju samma, det är ju värre med de här liksom, som sa. Att man låter folk testa blodproverna och allting. Och så blir det ju många, alltså... Är det stor sannolikhet att någon har typ 2 diabetes, då är det rimligt att ta testet och se om personen typ 2 diabetes. Och för då kan man ju få, liksom, då är det hög sannolikhet att testet är liksom, känsligt nog för att ge dig ett positivt och så vet du att det var det. Om du bara slutmässigt testar folk på morgonen och sagt till dem, du får inte äta någonting de närmsta liksom, 10 timmar innan, då kommer det vara folk som fuskar. Alltså, så är vi människor. Det kommer att vara någon som käkar frukost och ändå tar det här blodprovet. Och så får de tillbaka blodprovet och säger det att du har högt blodsocker. Ja, så går de till vårdcentralen och så blir det en utredning. Alltså man måste liksom, först ska man ha en orsak till att börja leta efter grejerna. Och sen leta efter det. Då har man hög sannolikhet att man hittar någonting som stämmer överens med det som är liksom relevant. Men det är ju, vi har ju jättemånga sådana här liksom tester för sjukdomar till exempel. Som egentligen bara tar man dem slumpmässigt på befolkningen. Så är det liksom, säg 20% för det falskt positivt. Alltså 20% får höra att du har sjukdomen trots att de inte har den. Och då är det jättedålig idé att göra det här på friska människor. Men om du däremot tar människor som har symptom som passar med den där sjukdomen. Som har liksom då, där man har tagit bort, många gånger så överlappar i symptom med många sjukdomar. Liksom. Någon kommer in har liksom problem att röra armen lite. Då tänker man kanske någon nervklämning. Man tänker inte direkt MS eller ALS eller något sånt där. Utan man testar det mest troliga. För de flesta som kommer in har lite sån nervpåverkan och så blir det bra igen. Men om vi då bara gör test för ALS till exempel direkt, då kommer få jättemånga få ett falskt positivt test. Utan vi måste veta hur sannolikt är det att den här personen har det innan vi gör testet. Och då får vi tillbaka mycket färre falska positiva. Men det är ju inte det man gör när man vänder på incitamenten på något sätt. Att den som utför testerna tjänar pengar på att utföra testerna. För då vill de ju bara testa så många som möjligt.
Precis. Det är därför vi säger alltid att vi behandlar inte blodprover, vi behandlar symptomen.
Yeah.
Även om någon skulle ha något symptom och man hittar någon avvikande blodprov, ibland så gör man inte ens, alltså man fokuserar inte på det för att det inte är relevant. Apropå det här med diabetes typ 2, det är ju ganska poppis nu att ha de här blodsockermätarna trots att man är helt frisk. Vad tycker du om det? Har du sett någon forskning att det skulle vara bra att man har koll på sitt blodsockervärde under dygnet?
Men jag vill flika in en sak till. Jag tror att många använder inte heller just kopplat till diabetes. Jag har till exempel vänner som tränar mycket och som de påstår att de använder det för att se till exempel hur deras glukos är under natten. Och för att se, så här fick jag då till mig från den här personen att ja, men, jag upptäckte att mitt glukos var lite väl lågt under natten. Och det var då enligt den personen ett tecken på att den behöver börja äta mer innan den går och lägger sig för att få ännu bättre återhämtning under natten. Och den med hjälp av mätningen kan reglera hur mycket den ska äta innan den går och lägger sig. Nu är det ju väldigt liksom detaljerat här, men ja, du får ta in den aspekten.
Precis, det du tar upp Elsa där med och över natten och sådär. Det är ju en liten trend inom, det är väl framförallt ultraidrotterna. Alltså triathlon och långdistanslöpning. Och tror jag sett någon skidåkare som håller på med det där också, cyklister. Det man skulle väl säga om det är där, det är ju de som testar. Alltså, det är inga studier på det där som jag känner till som visar att det verkligen blir en bättre återhämtning. Man skulle ju kunna argumentera för motsatsen. Och så tycker jag att vi vet till exempel när vi pratar hälsoaspekt och sådär att kroppen mår ju bra av en paus nattetid. Alltså att man pratar ju mycket om det här liksom ätfönster, att man bara ska äta under 16 timmar eller 8 timmar förlåt, och så fasta 16, och där tror man ju att det är hälsofördelar ur den aspekten liksom då, att det är en paus när det inte kommer ut mat från magen då, så. Men det är ju positiva anekdoter och det där är ju det positiva anekdoterna, det är från elitidrottare jag har hört, och där på något vis, ja. Vi vet ju också att det är ett vanligt problem inom elitidrotten, att, eller framförallt konditionsidrotten, att en del äter för lite. Så det skulle ju inte vara omöjligt att det visar sig ha en liksom effekt där, men den är ju inte utbyggd av någonting precis. Alltså, som jag sa där, att man har visat att återhämtningen blev bättre och de presterar bättre eller de kunde träna mer eller något sånt där. Men det är väl inte omöjligt. Om vi tar det andra stråket där som är lite mer på hälsa. Och det är ju det här, det har ju boken, vet du, Glukosrevolutionen som kom för något år sedan. Som gjorde det där ännu mer poppis. Vi har också lite sådana här företag idag som säljer det tillsammans med någon app. Vissa säljer bara kontinuerlig blodsockermätare med appen och andra har ju mer utökade testpaket där man ska skicka in lite prover, alltså tarmflora, och man ska ha tåblodsprov och såna här grejer skickar man in till dem. Och tarmfloran det testar man ju via att skicka in bajset till dem. Och där har de ju sen en algoritm som tillsammans med blodsockermätaren och din kostdagbok och det du skickar in till dem ska kunna förutsäga bättre vad du bör äta då för att inte få så höga toppar och dalar i blodsockret enligt dem. Båda de där grejerna kan man säga att det är ju inte, vi har ingen data på det där än som är särskilt stabil. Det ena problemet är ju att vi har inte haft de här kontinuerliga blodsockermätarna så länge. Och det innebär ju att vi har inte någon liksom observationsdata som riktigt visar att personer som har lite högre toppar och lite, eller lägre dalar eller både och eller vad som helst, eller där det går upp och ner flera gånger om av dagen där de äter många måltider och sådär. Vi har liksom ingen data som visar att de på sikt är i sämre hälsa än andra. Och det kan ju vara både på, alltså det främst idag beror det ju på att vi har inte svar på frågan. Det är för att vi inte har hunnit. Alltså, man behöver ju mäta först. Sen behöver man följa dem i många år. Om man inte hunnit följa dem i många år. Så där vet vi inte riktigt så. Och sen är det ju också ett problem med att man kan ju mäta det här på väldigt många sätt. Och där är ingen etablerad, accepterad metod för att mäta det där. Så vissa studier som har kommit som man kanske bara tittat på. Ja, hur mår de för stunden, alltså en tvärsnittsstudie, eller att man har tittat bara uppföljning på 2 år och sådär. De har ju olika mått för vad de kallar för glukosvariation eller något sånt där. Vissa mäter det i hur mycket arean under kurvan är totalt sett över dygnet. Och det är ungefär liksom, har du många högre kullar så får du en större area under varje kulle, och har du då flera kullar över dygnet då har du en större area. Än om du bara ätit några måltider med lika stora kullar. Eller om du fått lägre kullar varje måltid. Och såna här saker. Vissa mäter det på det sättet. Andra mäter det på liksom hur mycket det går liksom ner under det normala. Vissa kan mäta det i. Och de bara sätter ett liksom baseline-värde. Hur är det fastande. Och sen mäter de hur mycket av tiden på dygnet så är den över. Säg 2. Det är nanomol man mäter det, va? Eller ja, millimol. Nanomol är det, blodsocker. 2 enheter höra, så säger att det ligger på 4 som fasta blodsocker. Det är ganska vanligt, eller ett lågt värde, men det är vanligt ändå. Och så säger de att, okej, hur mycket av tiden varje dygn ligger de över 7 eller över 6? Så har de det som mått. Och det innebär att man kan inte jämföra mellan studierna här heller när de har olika mått allihopa. Så idag har vi liksom inget etablerat mått ens för vad som är en för hög eller för dålig, eller hur man ska formulera det, en stor variation i blodsockret. Och vi har ännu mindre någonting som visar att det där påverkar hälsan. Det vi har när det gäller blodsocker, det är ju de här klassiska testerna som jag gissar på att ni kör, att man gör en glukostoleranstest. Fastande på morgonen vanligtvis, får dricka 75 gram socker. Och så testar man blodsockret 2 timmar senare. Är det över en tröskel där då? Så sannolikt typ 2 diabetes. Man ska väl upprepa testet och sådär. Eller göra något annat. Och sen har man bara fasta blodsocker efter en natt. Hur ligger det då? Är det över ett visst tröskel? Då ser man också det som typ 2 diabetes. Och sen har man långtidsblodsockret. Alltså det mäter man vid något som kallas för HbA1c. Där ligger det för högt så kan man också se det som typ, eller prediabetes, typ 2 diabetes, det är liksom olika trösklar, det har man för de andra testerna också. Och där har vi tydlig, alltså observationsdata då, som visar att ja, men personer som ligger över det här, alltså tröskeln, när vi gör det här testet, de är i större risk för sjukdom senare. Vi har ju också mekanistiska förklaringar där till varför det skulle kunna vara så. Så man kan till exempel sätta liksom kateter liksom i kroppen, så sätter man liksom en ingång och en utgång på något vis, och så höjer man blodsockret bara däremellan, så kan man se vad som händer liksom på den detaljnivån, och då ser man liksom det händer negativa saker när blodsockret är högt över lång tid. Så där har vi data för de här grejerna, att det är inte bra med ett liksom högt blodsocker över tid, och det är därför vi försöker behandla diabetes och såna här saker. Men det här då, när man sätter på den här kontinuerliga blodsockermätaren, då börjar man ju mäta andra grejer. Och så bara har någon hittat på det och tar den här glukosrevolutionsboken. Jag tror hon kallar allting som höjer över, vad är det, 1,82 nanomol och sånt där. Allt som blodsockret stack upp där, det kallar hon ju för spike. Så då, topp i blodsockret. Och så bara påstår hon efter det att liksom, ja, de här spikesen är dåliga för hälsan på sikt. Och så tillskriver hon en mängd, den här klassiska som vi pratade om här innan, du vet det lydiga. Ja, har du bland lite huvudvärk, har du lite ont i kroppen, har du svårt att sova bra. Alltså allting som tillhör livet, när man, i alla fall när man är 30 plus och får barn. Jag får hoppas på att det ska sluta sen också. Men alltså, liksom, det kommer... Hela, det kommer för alla. Och så bara tillskriver hon det till de här jävla spikesen. Och det enda sättet för dig att veta om du har de här spikesen och du tror henne, det är att gå och köpa en sån här jävla mätare och lägga dina pengar på det. Och sen så går du runt och har ångest, och så blir ju såklart lösningen, ja, jag vill inte ha några spikes. Nej, men då plockar jag bort potatisen. Och vad kan jag äta istället för att inte äta spikes? Jo, friterad kyckling liksom. Alltså, det är inget som säger att det där blir bättre på sikt liksom. Mm. Utan man fastnar vid en påhittad hälsomarkör i det här fallet. Och sen så försöker man bara fixa den hälsomarkören. Och så ignorerar man att vi vet att det är annat i kosten som också påverkar hälsan. Som du kanske försämrar när du gör det här.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Jakob är precis så som jag hade tänkt mig. Alltså, när man pratar med honom, han är liksom rakt på sak. Flummar inte till det. Han säger vad han tycker. Jag tycker det är så inspirerande och kul. Jag funkar också på det sättet väldigt mycket själv. Jag gillar bara, jag menar, att gå rakt på sak.
Jag tycker att det blev en bra start på nya säsongen. Där vi går lite igenom det här hur man ska vara skeptisk när man lyssnar på poddar. Jag tycker att det blir en bra liksom, ingångsport till den här kunskapspodden. Jag tycker att det är kul att ha gäster som kan sin grej. Men jag är alltid ödmjuk till att man måste hämta kunskap från flera ställen. Och den här podden är liksom just för att bli nyfiken och sen söka mer information.
Ja, oja. Alltså, det där är superviktigt att vara ödmjuk för. Med de gästerna vi tar in så är det oftast väldigt pålästa personer. Så när man lyssnar på vår podd skulle jag ändå säga att man kan ändå lita på det allra mesta. Och sen för att vi är ganska tydliga med att om det är spekulationer eller om gästen pratar om något som den inte vet om vad det handlar. Alltså, om man får en fråga och det inte finns något säkert svar så är man ganska tydlig med det. Så jag vill ändå bara skicka med det till alla som lyssnar på podden nu att det är... Här har vi ändå ganska hög standard på det vi säger. Men... Och sen kan vi ju säga så att vi inte heller förvånade att det kommer att komma en del två av det här avsnittet. Det fanns, och det finns fortfarande, så mycket att liksom många frågor och saker att reda ut med Jakob. Han är ju väldigt påläst om många saker som vi är nyfikna på. Så om ni inte känner att ni fick nog av det här, vilket vi inte fick, så kan ni se fram emot att det kommer att släppas ett till avsnitt med Jakob. Men nu tänker vi att vi ska gå över till en annan höjdpunkt. Som vi har haft med sen starten på podden. Vilket ju är... veckans lyckokiller och veckans lyckopiller.
Och till saken hör att jag och Elsa tänkte att vi ska sluta med det här. Vi var ganska säkra på att nu räcker det med de här lyckopiller och killergrejerna. Men sen så frågar vi er om ni vill ha det här fortsättningsvis på podden. Och det var ganska klart och tydligt att alla tyckte att det var kul att få höra lite personligen från våra liv. Så då fortsätter vi med det här.
Jag blev också väldigt glad att folk ville fortsätta med det. Det är ju lätt hänt att man tänker att nej, men ny säsong, vi måste tänka nytt, vi måste göra om, vi måste rebranda. Alltså. Men egentligen så tycker jag att det var ganska bra grej för en själv också att få, jag brukar alltid fundera lite när den dagen jag vet vi ska podda brukar jag liksom bara blicka tillbaka och tänka vad har varit bra, vad har tagit energi, vad har gett energi, och det är så här, nej men jag gillar det, så det känns bra att vi får fortsätta med det.
Ja, jag håller med, det blir bra.
Första Lyckokiller säsong 5,
och det är ju då sätta upp gardinstjärnor. Alltså jag blev helt rasande idag. Det är någonting som jag har undvikit sen jag flyttade hit. Alltså jag flyttade i maj och nu är det i juli. Jag skaffade dem och jag bad om att en professionell kille som alltså målade lägenheten, han skulle sätta upp dem. För jag är så här, jag vill att det ska bli perfekt. Och det är därför jag vill inte göra det själv, för jag vet att jag kan inte sånt. Jag och min sambo, eller faktiskt vi är särbos nu. Vi ser olika på saken. Jag tycker att man ska inte lära sig genom att testa sig fram när det gäller sådana saker. Utan då vill jag att jag ser att någon professionell eller någon som kan gör det. Och då kan jag titta på. Och så nästa gång kan jag kanske testa själv med hjälp. Men jag ville verkligen inte göra det. Men nu har det gått så många veckor och jag ska börja gå nätter efter min semester. Och då måste jag går liksom nätter efter varandra och jag måste sova på dagen. Och det är så ljust nu så jag behövde verkligen sätta upp dem. Och vi gav ett försök idag och det gick åt skogen. Och nu finns det en hål i min vägg som är på fel ställe. Och jag är så ledsen och jag blev så frustrerad och så arg på mig själv. För att jag hade insikten att det här kommer inte bli bra. Utan jag behöver någon som kan hjälpa mig som kan sånt här. Och varken jag eller Henrik kan. Och då ändå så gav vi ett försök. Och speciellt en sån dag där man har liksom, man är på dåligt humör. Man har mens. Och man bara allt, man är typ ledsen överlag. Så ja, jag grät och jag blev, jag var så arg. Alltså, Och därför jag stack för en löprunda. Jag kunde ändå liksom zooma ut och bara okej, nu måste jag göra något annat. Jag måste bara avbryta det här onda spiralet. Jag var så ängslig och så. Så då tog jag bara en liten löprunda till havet. Tog ett dopp och bara, jag tänker alltid om jag har någon sån, antingen jag är ledsen eller arg eller någonting. Så är jag i havet och så tänker jag när vågorna sköljer över en. Bara, nu lämnar jag den skiten här. Delvis. Det är inte som att jag vill fly från mina problem. Men liksom minnesbilden att okej, nu lämnar jag en del av det här i stora havet. Och så springer jag hem och då kan jag titta på problemet med nya ögon. Så det gjorde jag. Mm. Men det känns fortfarande jobbigt att se de där hålen i väggen och gardinerna sitter fortfarande inte uppe.
Alltså jag kan säga att jag skulle inte heller vilja sätta upp några gardinstänger. Jag har också alltid sett till att någon annan än jag gör det. För jag känner att det där skulle vara ungefär samma sak för mig.
Mm.
Ja, vissa saker får man liksom bestämma sig. Antingen så dedikerar man sin energi och så verkligen lär man sig det. Eller så väljer man bara att nej, men man behöver inte kunna allt och det där för någon annan göra. Eller det hur? Finns ju de som kan det, som är proffs på det liksom.
Elsa, från gardinstjärnor till din vardag som underläkare i Luleå just nu. Vad är din lycka och killer idag?
Ja, och det är inte kopplat till jobbet. Och det är ju positivt, tänker jag, att det inte är det. Men det är att skaffa boende i Stockholm. Jag trodde att vi skulle ha en lösning ganska tidigt. Vi var liksom så nära på att skriva ett kontrakt på en lägenhet som jag verkligen tycker om. Vi var så nära på att ha ett kontrakt signat och klart. Och det här var månader sedan. Så det skete sig. Och efter det så hade det varit en sån extrem härva av visningar hit och dit. Vi ville helst byta från ett förstahandskontrakt i Göteborg till ett förstahandskontrakt i Stockholm. Och det finns så många bra lägenheter, men det är så jobbigt att ha med andra människor att göra och trepartsbyten och direktbyten och ja. Det är bara någonting som tar extremt mycket energi för mig och det är också jobbigt att gå omkring med den osäkerheten. Man fortfarande inte har på pappret att man har ett boende och man ska vet att man ska flytta inom 1 till 2 månader. Så det där är någonting som har varit en lyckokiller i flera veckor nu. Så det kändes som en ganska given sån här grej. Och jag vet att jag inte är ensam i båten. Så för alla som har en tuff boendesituation. Eller har saker att behöva lösas. Ibland är det okej att bara tycka att det suger lite.
Gud, jag kan relatera så starkt. Jag har varit där så många gånger. Och det är så svårt. När man, nu kanske ni har kontakter och sådär. För det känns som att allting i den här världen funkar med kontakter.
Ja, och jag har typ inte det.
Vi har, alltså det är så svårt utan, jag vet inte. Hoppas att det är någon poddlyssnare som lyssnar och hör det här och är så här. Elsa är bästa hyresgästen vi kan hitta.
Jag är ju faktiskt det, för jag röker inte, har inga djur, går och lägger mig 9:00, går upp 5:00, jobbar mycket så jag är typ inte hemma. Alltså ja,
perfekt.
Helt enkelt. Ja, nej men... så det blev en så här bara, låt oss bara dissa Stockholms boendesituation. Också priserna, så sjuka. Alltså det är galet att det kan vara så stor skillnad i samma land. Jag tycker det är rätt sjukt.
Okej, Elsa, nu har vi dragit våra lyckokiller och vi ska avsluta säsongens första avsnitt på topp. Och då kör vi lyckopiller!
Boop, skaka! Yeah. Men alltså kort och gott vill jag bara säga mitt jobb som underläkare. Första gången jag jobbar och faktiskt titulerar mig läkare. Bara hela grejen av att jag känner mig så mycket tryggare och så mycket typ modigare och säkrare än vad jag hade kunnat tro. Och att jag känner mig så stolt över det. Och att jag klarar av det. Och jag klarar av att jobba heltid även om jag tycker att det är lite kämpigt att ha kontorstid. vilket vi har pratat om tidigare. Men att jag klarar av allt det här och liksom man visar sig själv att I got this. Det är ett stort lyckopiller som jag lever på.
Jag är väldigt stolt över det. Det är jätteroligt att höra att det också ger dig någonting. Att det inte bara är en grej som man gör för att man måste, utan att du njuter av det.
Din tur!
Yes, alltså jag har svårt att sammanfatta det till en enskild grej, men bara livet i Varberg i allmänhet. Alltså jag känner så starkt att jag har hittat en plats på jorden där jag hör hemma. Och det är inte helt lätt för att jag har liksom flyttat hemifrån, bott i Göteborg. Jag tyckte om studietiden där, jag testade i Stockholm. Men jag har liksom bara, jag vaknar här trots att jag haft en dålig dag idag som jag sa. Men för de flesta dagarna här, jag tänker ofta, kan livet vara så här bra? Kan jag få vara så här lycklig och kan det verkligen vara så här bra? Och nu liksom är vi särbo så det är lite fram och tillbaka och det kommer vara mycket utmaningar i höst. Men jag känner bara så starkt, det är inget jag kan beskriva med ord utan bara en känsla att jag har hittat min plats. Och det är jag otroligt tacksam för och det är väldigt roligt.
Vad fint att höra, ett stort härligt lyckopiller.
Ja, och det kommer bli flera lyckopiller och lyckokiller och flera specialister på de kommande avsnitt. Jag är så taggad att släppa all material som jag har spelat in. Otroliga gäster. Vi kan nämna, droppa några namn. Det kommer bli kardiolog, hjärtdoktor, en akutläkare, beroendemedicinare. Vi kommer prata om ADHD, så stay tuned. Ni vill inte missa en enda avsnitt.
Ja, men det är sjukt bra avsnitt, det är sjukt bra gäster och vart extremt kul att spela in dem. Så stay tuned. Ni hittar oss på Instagram @lyckansläkare och våra privata Instagram @elsahassler och
Verna Madeleine.
Mm-hmm. Och ni får jättegärna ge feedback på podden på vår Instagram och såklart prenumerera på podden så blir vi jätteglada.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.